till Munväder film och Munväder podcast. Och ja, och denna specialpodcast där som kommer att tillägnas TV-serien Penny Dreadful som nyligen har premierat på Showtime i USA och som kommer att komma till svenska HBO Nordic eller ja, svenska HBO Nordic, men HBO Nordic senare i maj. Med mig, jag heter Henrik Ström, naturligtvis, ni känner mig. Och med mig har jag vår ständige bisittare och värd.
Ja,
och vartannat, Tim Clausen. Välkommen Tim Clausen.
Jo, precis, precis. Det är fram emot att diskutera lite om Penny Dreadful.
Ja. Till att börja med, Penny Dreadful är en serie skapad av John Logan.
Japp, det är inte direkt någon gröngörling i sammanhanget. Kanske tv-serieaktigt, men har ju mycket filmerfarenhet. Väldigt välmeriterad om man tittar på vad han har gjort.
Precis, han ligger bakom lite mycket manusförfattare då.
Jo, i och med att han skriver manuset Penny Dreadful så tycker jag nästan att den bakgrunden är viktigare, att han faktiskt har visat att han har skrivit bra filmer, eller i alla fall har erfarenhet att jobba på den högsta nivån, och det har han ju på i alla fall på den vita duken.
Ja, definitivt. Han har Oscars nominerad för bland annat Gladiator. Oscar belönad till och med, va?
Nej, han har tre nomineringar.
Nominerad för bland annat Gladiator, ligger, har även skrivit Skyfall, ska skriva kommande Bond-filmer som det ser ut nu i alla fall.
Jo, nej, men det tror jag kan göra. Det blev ju för att det blev en sån hit, den här Skyfall, så valde de ju att förlänga med både han och Mendes, tror jag, va? Ska väl regissera även nästa.
Precis, Mendes som också är medproducent lite på den här serien. Var det där?
Jo.
Exekutiv, jo. Kanske?
Jo, nej, men det är en vanlig titel som man lägger till. Man kan ju säga att det var väl det tanken var med Frank Darabont på Walking Dead från början, men sen involveras han ju mer.
Ja.
Eller han är involverad, det var ju faktiskt bland annat han som fick igång idén att det skulle bli en tv-serie. Men nu ska vi prata om Penny Dreadful här.
Ja, Penny Dreadful. Ja, om ni lyssnar på det här så vet ni ju med all säkerhet vad Penny Dreadful är för något. Och vi kommer spoila en hel del.
Jag kan ju säga att det är väl kanske lite svårt att förklara exakt vad serien handlar om. Det är speciellt för pilotavsnittet som jag känner.
Ja, det, men om vi kan väl säga att det är lite av en...
Ja, vi kan väl förklara vad namnet Penny Dreadful kommer ifrån.
Ja, just det. Det Penny Dreadful är en gammal, väldigt gammal term som användes för billiga kioskromaner där omkring sekelskiftet.
Vilket också är ungefär samma tidsperiod som serien utspelar sig.
Ja, just det. Precis.
Och det var jag gissar om de inte gör tidshopp också.
Jo, ja, det vet man aldrig vad de kan hitta på. Men ja, det är billiga kioskromaner helt enkelt som skrevs på, eller trycktes på billigt papper, såldes för en penny i princip. En penny i gammal benämning då.
Mm. Ja, det är knappt så att man får en tuggummi för en penny idag.
Nej,
kan jag säga, precis. Som nyligen kom tillbaka från London. Så.
Nej, okej. Okay. Det är ett pund per tuggummi, eller?
Ja, en pund är ju för 10 spänn.
Nej, en shilling.
Ja, en penny är ju bara en hundradel, alltså ett öre ungefär, man kan jämföra.
Ja.
Så det är ungefär 10 öre eller någonting är värdet på det idag.
Ja.
Om man ska gå in i detaljer.
Ja, jo. Och de här var, i de här Penny Dreadfuls publicerade så, ja, vad man kallar skräplitteratur egentligen sensationella historier om monster och deckare och allt möjligt sånt där. Och det är just vad den här serien är. Det är lite av en sensationell historia om monster och en liten grupp detektiver, eller vad man ska kalla dem.
Ja, om man kan säga så här, nu vet jag kanske Henrik inte riktigt skriver på den här liknelsen, men man kan tänka sig ungefär som Supernatural med en större cast och kanske lite mer allvarligare ton.
Jag hade en känsla av faktiskt att du skulle ta upp den.
Eftersom... Jo, men det var oundvikligt att göra de liknelserna, och jag kan ju konstatera att den inspireras lite utav Supernatural i sin avsnittsuppbyggnad, för de använder nästan en identisk struktur som Supernatural är kända för.
Ja, man ser.
Alltså just att de började, nu är inte Supernatural knappast först med det heller.
Nej.
Men den använde just det där med att man öppnar med obetydelsefulla karaktärer i princip.
Ja, ja, just det.
Som inte på något sätt har med narrativet att göra. Det är någonting som blev en trope, eller som är en trope. Jag gissar på att Arkivex också använder sig av det.
Det gjorde de väldigt mycket, kan jag säga. Det är som i alla... Det är egentligen alla deckarserier också, de börjar med mordoffret i princip. Och vi får lägga till här att vi spoilar ju naturligtvis allt i de här små konversationerna. Men avsnittet kom ut för en vecka sedan när ni lyssnar på den här, och har ni inte sett det då så får ni skylla er själva helt enkelt. Eller så får ni sluta lyssna nu.
Jo, alltså man kan säga så, det är inte bara liksom hur det öppnar sig som direkt, så är det Supernatural, det är även hur de bygger upp sin bygger upp stämningen och skräcken där. Så använder det sig också i princip av samma typ av ljudbild och element of surprise i princip.
Ah.
Som Supernatural i sina tidiga säsonger blev kända för. Som om du frågar mig så har de övergett det lite i de senare säsongerna.
Ja.
Men serien har ju snart kört nu i 10 år så.
Ja, just det.
Man kan ju inte förvänta sig att den är likadant hela tiden.
Så det här är den brittiska Supernatural, den brittisk-viktorianska Supernatural.
Ja, ja, kanske. Jo. Man kan ju säga att de plockar också inspiration från många av de här många kända. Ja, det står ju faktiskt, för att använda Wikipedia, så står det faktiskt public domain-karaktärer från den här eran, som Dorian Gray och Mina Harker och Victor Frankenstein då.
Exakt.
En karaktär som inte är beskyddad av någon upphovsrätt.
Precis.
Det är fritt fram och inte använda sig av att du har uttagit karaktärerna.
Jo, precis. De kan användas precis hur de vill. Hur man vill använda dem. Och det här första avsnittet, pilotavsnittet, det heter Nightwork.
Ja, så är det heter.
Ja.
Dök den här titeln upp någonstans?
Det gjorde den inte.
Det var det jag satt och funderade på nu. För jag kan inte minnas att den dök upp.
Nej.
Efter vignetterna, något som du brukar göra i serier, så brukar de skriva det första som dyker upp, du vet, på text innan de kommer med alla de här credits i princip.
Precis.
Så brukar de ha vara titeln på avsnittet där.
Ja, det har jag fått från IMDb här nu. Men ja. På tal om vignetten, vad säger du om vignetten?
Ja, det är ju Showtime som sagt som har nyligen avslutat en av sina mest populära serier på många år, Dexter. Och jag sitter ju och funderar på om det är samma bolag som har gjort de här vignetterna. Det kan jag föreställa mig att det är, för det är väldigt mycket liknande intrikata detaljer som de visar.
Aha.
Det också är, vad jag förstår nu också, är att det är mycket, mycket detaljer som ger lite hints till vad säsongen handlar om.
Ja.
För när du de visar bara inte en scen som delar av en scen som faktiskt är med i pilotavsnittet.
Ja, precis. Samt karaktärerna dyker upp.
Jo, så jag gissar att det är som faktiskt Supernatural som använder nya vignetter varje säsong. Ja. För att ge en hint om vad det handlar om.
Ja, men det är ju fullt möjligt att de kör på det.
Så det var många så här specifika föremål och ja, det kan ju vara för de har spelat in allting, så gissar ju på att de kanske använder sig utav.
Precis. Det, sen har det,
men jo, den var ju bra det, ja. Man tyckte att själva melodin känns inte som det känns inte som en klockren träff, men det vet man inte. Om man älskar serien sen så kanske man ändrar helt uppfattning och får positiva
ja, alltså det
kopplingar till det.
Den fastnade ju inte, kan man ju inte påstå, men överlag visuellt sett tyckte jag om vignetten. Den hade allt det gotiska, skräckromantiska och makabra som en serie som faktiskt heter Penny Dreadful borde ha. Men musiken, låten, stycket, ja, det fastnade väl inte som sagt, men det, vi får ge den några avsnitt till kanske.
Jo, oh, som sagt, man ska ju aldrig bedöma pilot. Nej. Eller pilotavsnitt, för det är oftast, och det säger jag också faktiskt, många gånger så är pilotavsnitt av den första säsongen är oftast den series svagaste och svåraste säsong, säger alla som jobbar inom tv.
Ja, det är klart.
Så det är svårt att sätta tonen och vad exakt vad man ska göra med karaktärerna, man inte riktigt, man känner dem inte då, inte ens någon som skriver dem känner dem speciellt väl.
Nej, precis. Och sen ska de ha något som händer också som drar in alla med.
Jo. Ja, men de säger att den där första säsongen är en av de värsta. Överlever man det och får en förnyad förtroende,
ja,
så ska det bli lättare. Men det är många serier som har problem med sin andra och tredje säsong.
Ja, det har vi ju faktiskt märkt genom
saker som i princip stört dyker efter sin andra säsong och kanske max små tre säsonger, vilket är ett vanligt tal för serier som var populära sin första säsong,
ja,
men som sen bara själv dog i sin tredje säsong.
Precis.
Men förhoppningsvis ska ju Penny Dreadful bli, jag vet inte vad planerna är i och med John Logan är en väldigt upptagen man.
Ja, det är ju 8 avsnitt.
Och han har skrivit alla vignett, så jag tycker det är anmärkningsvärt.
Ja, det är ganska
bra. Det brukar inte vara så i en tv-serie att alla avsnitt är skrivna av samma person.
Nej, det är det ju definitivt inte. Och
det är då man kan ju faktiskt undra om det blir en konsekvent nivå då på karaktären och det som annars en del serier lider av, att det är jävligt inkonsekvent i mellan.
Jo, precis. Kan det vara så kanske att det är lite av ett projekt som ligger honom nära här, därför han har valt att hålla.
Jag har ju tyvärr inte läst någon artikel eller någonting där han har pratat om serien.
Nej, alltså det, vad jag vet, jag hade liksom inte hört om den här förrän till ganska nyligen faktiskt. Och när jag försökte göra lite research om den så hittade jag inte särskilt mycket heller. Det verkar vara väldigt tyst om den.
Yeah. Alltså, jag gissar på att serien försöker, om vi säger marknadsföring, för den går ju en sån utbildning där vi arbetar mycket marknadsföring och med just nu upplevelser. Jag gissar på att den här serien försöker rikta sig mot ett kultfölje.
Ja, det känns väldigt mycket så.
I och med att den inte är så marknadsfört. För jag menar, IGN fick lite sådana här sneak peeks och samtal till exempel. Och det är en sida som är känd för att locka kultföljen. Och de skriver väldigt mycket om kultserien.
Ja, just det.
Även om IGN, men jag tycker den är ultrakommersiell, vilket den är. skriver den följer oftast de scenerna den de tycker de ska följa. Det brukar ofta vara kultserien.
Ja.
För de följer inte alla serier. De serier de följer just nu, det tror jag det är sådana som Game of Thrones, serietidningsserien.
Ja, just det.
Och Supernatural följer de, och det har de gjort sedan början.
Ja, okej. Ja, så det.
Så det är inte långt senare. De väljer ut i princip vilka de recenserar. De skiter i alla de här komedier och... Nej, fast Big Bang Theory följer dem. Men det är också en anledning till varför IGN gör det.
Hur kan man följa en sitcom på det viset egentligen? Ja, ja. Sitcom har ju ingen kontinuitet direkt.
Nej, det är liksom bara... Nej, men vad tyckte du om avsnittet då?
Jo, om vi säger så här så är det ju... Det är lite blandat. Det fanns saker jag gillade och saker jag irriterade mig på lite.
Om vi börjar med det du irriterade på då?
Ja.
Alltså, ingenting. Okej,
okay,
tack.
Ja, precis. Nej, det var perfekt. Jag älskade det. Nej, vi kan ju börja med Josh Hartnett som känns oundviklig att ta upp här.
Alltså, ja, han sätter på lite med dialekt också.
Ja, just det. Hans brytning, dialekt. För han dyker upp ju som lite... Han är naturligtvis revolvermannen, gunslingern. En ganska formgjuten typ av gunslinger. Och lite av en så här Buffalo Bill-karaktär. Som har en så här varieté-western-show i London. Han råkar vara där och blir uppsökt av hon...
Vanessa Ives.
Eva Green.
Ja, Vanessa Ives.
Vanessa Ives, precis. Tack. Och hans brytning...
Ja.
Tyckte inte du också att den verkade lite huxflux? Då och då fanns den och då fanns den inte.
Det har du nog rätt i. Jag har ingenting som jag reflekterar över just då. Men nu när du säger det så har du nu någonting där. Men
jo,
jag tycker ju generellt sett att serien, såvida inte de har en skådespelare som är, man kan säga nästan uppväxt och inlärd med dialekten, så tycker man ofta inte ska försöka det ens.
Nej, och det är just det, för han börjar alltså, det är liksom då, hans första repliker är med lite den här wow man.
Ja, som är lite sydaktig.
Ja, lite sydstatsaktig sådär. Men sen, alltså sen försökte jag koncentrera mig på det. Han säger inte så mycket under resten av avsnittet faktiskt. Men
det är ju det en del har påpekat i sådana här recensioner, att han försvinner lite ur avsnittet.
Ja, precis. Så det, han säger inte så mycket mer, men när han säger något så tycker jag mig inte höra den där brytningen han började med längre. Så jag funderade på, kan det vara ett stilgrepp kanske att han bara kör med den när han är sin Buffalo Bill-karaktär? Där.
Jo, det skulle vara intressant.
Och sen när han pratade med henne, sin lilla groupie där, backstage, kanske han körde på den också. Mm. Eller om det helt enkelt bara är slarv från Josh Hartnetts sida. Och regissörens sida.
Ja, det är regissören var ju J.A. Bayona.
Ja, just det.
Som Juan Antonio Bayona. Som faktiskt gjorde Barnhemmet.
Ja, just det. Det kollade jag upp med. Och, det, en...
och även då The Impossible, den har jag sett. Så,
ja, okej. Okay. Den har inte
jag sett. Den är väldigt snyftig, den filmen.
Jaha, ja. Det låter mysigt. Nej, så Josh Hartnett är jag. Det är ju alldeles för tidigt att säga ännu. Och jag har inget emot Josh Hartnett så.
Nej, han har ju varit ganska tyst om honom.
Ja, exakt. Och jag menar,
ja, du vet inte, han verkar också vilja profilera sig som någon slags kultskådis. Ja. Han dyker upp i väldigt speciella produktioner.
Jo, precis. Och det är väl lite...
Han gjorde den där, vad heter den, 30 Days of Night eller vad det var, som...
Just det.
Av någon anledning jag inte riktigt förstår har ett kultfölje.
Ja, jag tror, är inte det typ en grafisk novell från början? Och det
jo,
kan,
ja. Jo, det kan jag tänka mig, jag vet inte faktiskt.
Jo, jag för mig har sett den någonstans där, och jag vet inte om det är det från början eller om det är från filmen. Men om det är en grafisk novell från början så kanske det kan vara lite av en anledning till att just den fått ett kultfölje, för den filmen är ju, ja, ja.
Så det var en snygg film, man tyckte jag, men det var inget.
Alltså, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag får nog se om den då kanske, om man orkar. Ja, sen har vi ju det här lite som jag fann lite frustrerande är att det är ju naturligtvis väldigt, väldigt awesome att Timothy Dalton är med i den här serien och har en väldigt stor roll också. Likaså Eva Mendes, att hon är med, för jag tycker hon är bra.
Eva Green,
förlåt. Jag blandar jämt ihop deras två namn. Så det är de enda två som heter Eva.
För fan, den ena är latin och den andra har svenskt påbrå.
Jo, jag vet. Men ändå, det är de enda två som heter Eva, liksom, så det blir att jag glömmer bort dem. Eller blandar ihop dem. Ja, men den är ju väldigt teateraktig och stiliserad, så de har den här väldigt viktorianska, nästan klyschiga dialogen, och vilket innebär att varje gång Timothy Dalton och Eva Green pratar med varandra så pratar de i gåtor och använder metaforer för i princip allting de säger.
Ja, just det. Jo, det var också lätt. Jag känner bara deras. Och jag förstår inte riktigt deras relation, men det är väl någonting man förstår sig på lite bättre.
Ja, nej, men som jag antar att han letar ju efter sin dotter som det verkar nu i alla fall blivit kidnappad av ett gäng egyptiska vampyrer.
Egyptiska vampyrer.
Och han har liksom, jag förstod inte riktigt om Eva Green var hans, eller Vanessa då, Ives var hans fru eller före detta fru. För att han pratade med henne om sin dotter som att vi misslyckades när hon försvann, noterade jag vid ett tillfälle.
Ja, alltså, det skulle kanske förklara den där något sitter och ber.
Ja, jag tänkte det med. Men alternativt kan det vara att han bara, hon har ju någon slags synsk, eller hon är, verkar som något slags medium med tarotkort och allt sånt där.
Även om jag känner den här tarotkortsscenen var så jävla tacky.
Ja, det var det faktiskt.
Fan, släng ut den där bara. Ja, men jag bara känner den fyller ingenting syfte. Den känns bara så, som att den har gjorts till döds, sådana där.
Ja.
Och jag gissade faktiskt rätt kort.
Du gjorde det, jag gissade ju faktiskt på döden för att,
ja, men jag så tänkte på det och tänkte jag, nej, på grund av sammanhanget och hur, ja, de har interagerat med varandra, så jag undrar bara att det var det kort som skulle dyka upp. Och det, ja, var ju The Lovers då.
Ja, precis. Jo, det, alltså, det finns inte så mycket man kan göra med tarot egentligen. I så här som stämningsförhöjare längre.
Nej, men alltså då var man liksom tvungen att använda, antingen göra en twist på det.
Ja.
Eller att använda några andra typer än de två korten som är några av de två mest vanliga korten. Ja, att se när man leker att det är kort.
Ja, precis.
Det är det som att det bara har de två korten.
Jo,
precis. Och så tog han det kortet som låg bara där istället för den som var utan höger.
Ja. Exakt.
Det fattar jag inte heller riktigt. Varför låg det ett kort där som var liksom bort från alla andra?
Ja, det är också lite underligt.
Det var liksom bara, vad fan. Men som sagt, hela den scenen kändes väldigt off för min del.
Ja.
Jag vet inte om det beror på att jag finner inte att kemin riktigt finns där än för Josh Hartnett och Eva Green.
Nej. Nej, det tyckte jag inte.
Fast jag säger, Eva Green tycker att hon gör bra jobb även med dem hon inte har kemi med, för det har jag sett i den andra serien.
Ja.
Den ena har haft skitdålig kemi, men hon är bra på att liksom man får köpa den och tror när hon suger blicken i någon.
Ja, precis.
Det är ju en av hennes styrkor, tycker jag.
Ja,
att hon är bra i den här blicken hon har.
Jo, det är absolut, det håller jag med om. Och men som du säger, alltså, det är något med kemin i den scenen som inte riktigt stämmer. Och det är,
och kanske är det för mitt och tillräckligt information, vet
jag. Det kan ju vara så. Jag känner att borde inte den scenen ha varit innan de gick ner i underjorden och slogs mot vampyrer.
Jo, jag vet det inte. Också.
Men kanske.
Det är som att du går ner där, så kan bara ska man sitta där och dra kort.
Ja.
För att få honom intresserad. Och jag menar, fan, hade redan slängt in honom i en sån här situation. Och det borde nästan vara nog även för en gunslinger som ofta är, ja. Om vi ska vara stereotypa, eller sådana som suktar efter äventyr.
Jo, exakt. Så det är ju det. Men jag vet inte, det kanske är för tidigt att avgöra, som du säger, riktigt vad
det kan bli. För i och med att teaterpjässtrukturen på där känns på ansiktet, så kan det vara sånt där som allting löser sig i slutet, så behöver man fatta mer.
Ja, precis.
Att de jag bygger tror på det sättet, så att det känns off till en början, som det ofta gör i pjäser. Sen, ja. Om vi pratar traditionell.
Ja,
pjäser.
Precis.
Viktorianska pjäser är ju kända för det.
Ja, precis.
Man känner ingen sympati för någon oftast.
Nej.
Plus, och det sen bygger de bara på. Sen kommer ju den stora, the big finale där.
Ja, exakt. Och det är också, men jag gillar ju också det här viktorianska och den här dialogen ändå.
Jo, det gör jag också, men det är bara det att just nu så...
Just att det kan verka lite... frustrerande för min del i det här avsnittet är just för att det är första avsnittet och man är inte riktigt säker på vilken ton serien ska ha, om den ska köra en cool så här monsterjägar grej eller om den kör på det här lite mer teatraliska serietidningsaktiga, eller ja, som en Alan Moore serietidning. För det tänkte jag också på. Det är ju The League of the Extraordinary Gentlemen lite.
Ja,
över det, här.
Ja, det finns ju en risk att det blir lite. När du säger The League så tänker jag på den där med Sean Connery.
Ja, jo, men det är ju den filmen baserad på Alan Moores serietidning då.
Ja.
Och det känns ju lite så över det med All-Star cast och viktorianska public domain monster och sådär.
Men vad gillar du då? Nu har vi mest suttit och pickat lite på små detaljer.
Ja. Jag gillar alltså miljöerna.
Mm.
Alltså hela atmosfären i serien.
Jag tyckte de lyckades väldigt bra med faktiskt.
Ja, de kör väldigt bra på det. Sen gillar jag att när det kommer en sån här serie med övernaturligt från slutet av 1800-talet, så blir det lite så här, kommer de köra någon sån här steampunk-grej? Och jag är väldigt glad att de inte verkar köra på det i den här serien i alla fall. För jag tänkte när de gick till obducenten där, som visar sig vara Victor Frankenstein sen.
Ja, och det var ju den stora revealen i den sista sekunden.
Precis. För övrigt, det gillade jag inte så mycket, just att jag gillade slutet väldigt mycket, just när de två monstret, som har en väldigt bra design tycker jag, den är...
Att de valde bort från att göra den för lik.
Ja,
det mest ikoniska utseendet på...
Precis, det ser ut som en... den påminner lite om Christopher Lees Frankensteins monster i Hammers Frankenstein då. Det ser mer ut som ett lik.
Det kan jag föreställa mig att det är kanske inspiration du kommer
från. Jag kan tro det. Det ser mer ut som ett lik som blivit ihopsytt, helt enkelt. Mm. Istället för den här lite... deformerade robotliknande saker.
Ja, som har de där lustiga grejer elektroderna i nacken.
Precis. Och jag gillade den sen när de står och liksom tittar på varandra, och för den var så atmosfärisk och bra. Och så, säger han I'm Victor Frankenstein. Och sen klipper de. Och jag menar, behövde han säga det? Jag tror alla fattade det. Var det verkligen nödvändigt att lägga in den repliken och avsluta?
Det var jag menar, hade de bara slutat där och det. För de som inte kunde sätta ihop ett och två, så
Ja, det störde jag mig lite på. Det är en småsak och jag kan leva med det, men
Ja,
det
men
var lite
positiva
sådär.
saker nu. Nu känns det som att du bara klagar.
Ja, det skulle vara bra saker, men jag sa jag gillade scenen fram till just det lilla momentet.
Jo, men du ska tänka på att man ser ju inte allt fyrst på tittarna. De är ju...
Nej, det är klart. Det är ju inte alltid så.
Nej, de är inte så smarta, säger man ju. Så.
Nej. Jo, sen var det ju lite av en comic relief-karaktär med som jag tyckte om.
Han som var vad ska man säga, en slags inspektör kan man nog vara för
Ja.
på British Museum.
Ja, vad är det? Intendent, heter det så? Ja,
Jo, det kan vara det.
jag
De
tror
som
det heter så.
undersöker artefakter.
Ja, och han spelas av en som heter Simon Russell Beale som jag tror är väldigt...
Jag känner igen namnet i alla fall
Ja,
nu när du säger det. Så.
han är nog mer lokalkändis i England, eller Storbritannien skulle jag tro, än vad
Jag
han
säger
är.
så här, tänk en Brian Blessed-aktig person.
Lite åt det hållet, fast lite mer...
Jo.
Inte lika maffig röst, utan lite
Men
mer...
den där dialekten han hade också.
Ja,
Den där var högst intressant tyckte jag.
ja,
Det var
vad var
lite
det
svårt att placera.
Ja, eller hur? Vad var det om? Det...
Jag vet inte, den lät dels fransk, dels tysk tyckte jag.
Ja,
Eller den
alltså,
blandade friskt.
ja, jag kunde inte heller riktigt placera den faktiskt.
Det kanske också det som var poängen.
Det kanske var det. Jag vet
Men
inte.
jag menar, om han ska vara med fler gånger, ska han försöka hålla i den där dialekten då?
Förhoppningsvis, då kanske blir...
Fast i och för sig, om man har det som en grej att man blandar dialekter, så stor riskzon, för då kan han faktiskt blanda.
Ja. Jo, visst. Alltså, det kanske inte är menat att vara någon särskild dialekt ens. Utan bara så att han ska låta lite mysko. Men alltså, jag gillade den karaktären. Han var ett väldigt skönt inslag. Så jag hoppas att han är med i flera avsnitt.
Det lades väl upp för att de skulle se honom igen.
Ja, det tycker jag nog att det gjorde.
Och det behövs också för tonen i serien tycker jag.
Ja.
För
Ja.
vi, så att säga, att det finns ju en risk att serien tar sig på sig själv på för stort allvar. Det är en tanke jag tänkte under
Ja.
avsnittet. Alltså nu är det inte så att alla serier kanske ska hela tiden ha ett roligt element, men det är ibland viktigt för tonen när det är speciellt en tyngdtryckt stämning och det är att man lättar upp den. Och det är
Jo.
ju liksom ett berättartekniskt grepp man använder sig utav. För
Precis.
folk orkar inte faktiskt med, oavsett hur mycket man älskar en viss typ, så måste man lätta upp och ändra stämningen på grund av
Jo,
tempot.
alltså det, ja precis, det måste ju finnas någon slags balans ändå.
Jag menar, man kan inte bygga en krypande stämning i princip ett helt avsnitt eller en hel film heller.
Nej.
Skräckfilm, för det orkar faktiskt inte folk med. Det är väldigt påfrestande.
Ja, man blir uttråkad efter ett tag då. Och
Ja,
jag
men det är
menar...
också påfrestande för kroppen rent fysiologiskt
Ja.
sett. Så
Ja, det
man
kan...
orkar inte med att sitta på spänn i en timme eller en och en halv
Nej.
eller 50 minuter eller någonting. Även om man kan bygga den lite mer sublimt, som en del har gjort.
Jo, precis. Ja, där finns det många att säga. Och sen är det ju alltså, det är ju 60 minuters avsnitt också på den här serien då.
Ja, den här piloten var 52 tror jag.
Ja, okej, okay, 52. Ja, där
Men
omkring
det är ju
50-60
ungefär
minuter.
10 minuter längre än genomsnittet på en timmars program.
Ja, där.
Så det brukar ju vara någonstans mellan 42 och 44 minuter eller något.
Ja, precis.
Nu var det i och för sig pilotavsnitt och kan ibland vara lite längre också.
Ja, enligt IMDB så ska det vara 60 minuters avsnitt då.
Jo, fast IMDB
Men de utgår kanske enbart från det här första avsnittet och avrundar uppåt bara.
Jo, och sen jag tror de också går efter programming. Man kallar det för en hour show.
Ja,
även om den bara har 42 minuter. Jo, så en hour programming kallar man det för.
Ja, just det. Jo, det med reklam och allt sånt där. Ja.
Den här HBO's Game of Thrones räknas också som det, men den är ju också längre.
Ja, det är den ju.
De har ingen reklam, därmed kan den också kallas för one hour show.
Precis, True Detective var också så.
De är ju ofta nära på en timme eller 55 minuter.
Ja, där omkring. Så.
För sen är det ju bara intern reklam för HBO, de där 5 minuterna.
Ja, exakt. Ja.
Så ja, det är... Men var det någonting mer du gillar? Det låter som att du... Det är fortfarande låter som att du gnäller.
Det är mycket lättare att gnälla av någon anledning. Men alltså...
Jag gillar bara, som vi säger så här, bästa skådespelaren.
Jag tyckte det roligaste var ju att se Timothy Dalton.
Ja, han är ju alltid...
Han har väldigt mycket pondus, har han. Men jag tyckte...
Ja, han är även som Bond. Han är en av mina favoriter som
jag
Bond.
Tycker som det. Bond, ja, absolut, sen har han... Han har lite sådär...
Han har alltid det där mörker över sig också.
Precis, sen har han den där blicken också. Han är väldigt... liksom smala ögon och en väldigt sådär, han spänner blicken i alla, vilket gör att han får den här pondusen då. Så han är definitivt en bra Bond. Han är en av de Bond som jag gillar också en hel del.
Även om han verkar vara bland många fans, så verkar han vara en av de minst populära.
Ja, nej, jag tycker han är en av de underskattade Bond.
Han är förmodligen, tror jag, den mest underskattade.
Ja.
Men de andra är ju inte det. Jag vet inte om det är någon annan som är underskattad.
Jag tycker George Lazenby är
underskattad. Nu drar vi linjen där.
Nej, jag tycker fan det. Jag tycker han är bra. En bra Bond. En väldigt
okej, nu lämnar vi detta. Det här var inte intressant att prata.
Okej, vi kan väl säga orättvist utskälld då. Om George Lazenby.
Vadå? Han är ju den som alla säger att han är den bästa Bond.
Va?
Ja.
Det har jag aldrig hört.
Jo, det är ju jättemånga som säger att han listar som favoritbond.
Jaha.
Och han räknar inte som underskattad. Han kanske gjorde det just då, men här i efterhand har han ju hyllats.
Ja, jo, men det är okej. I sådana fall håller jag med om det. För jag tycker att George Lazenby som Bond. Och det var synd att han inte fick fler.
Nej, men nu drar vi linjen där. Jäkla modellpojke. Nej, men Penny Dreadful.
Ja. Jag gillade för övrigt han som Harry Treadaway, som spelade Victor Frankenstein då. Han verkade helt okej i alla fall.
Ja, men det kanske är svårt att veta. De tog den unga linjen på Frankenstein.
Jo, precis. Han är i början av sin karriär där och allt.
Väldigt populärt nu för tiden att köra i början och nästan origin stories på så sätt.
Ja, precis. Tror du det här är en origin story?
Nej. Ja, jag vet inte.
Kan det bli det? Det är jag lite nyfiken på bara. Kommer de köra på...
Det visar ju hur hans monster, om detta är det monstret som Mary Shelley skrev om. Det här kan ju bara vara ett försök. Jag har inte läst Frankenstein, så jag vet inte om det var första gången han var framgångsrik. Nu var det ju under ett åskväder också detta.
Ja, precis.
Även om jag inte räknade ut det först och tänkte det, så tänkte jag bara, ja, det var ju åskväder.
Ja, grejen är den att i boken så utgår han från anteckningar av en annan forskare som gjort samma sak en gång tidigare. Och det var därför jag tänkte när han gick ner i källan där, för de har ju inte sagt hans namn innan i avsnittet. De har väl bara kallat han doktor, va?
Nej, ja, eller docent eller vad det var.
Ja. Och han går ner i källan där och så ligger monstret där och allt det där och Och han har haft det här passionerade talet han hade till Timothy Dalton, med Timothy Dalton.
Ja, just det. Det var faktiskt en bra scen, tänkte jag.
Ja, det var en bra scen. Det var en rolig scen.
För förmodligen en av dem. Om vi ska prata dramascener så var den,
ja,
det var en bra bild. Även om jag satt och undrade varför alla de andra i bakgrunden blev ju plötsligt jävligt tystna.
Ja, det var lite mer. Han satt och pratade skit jättehögt om dem och ingen verkade höra.
Mm. Jag också tänkte på, fan någonstans så borde väl någon ha reagerat och tycka antingen att han pratade väldigt högt.
Ja, precis. Och det liksom ekade i hela den här stora salen när han satt och... De där sitter upp med sin poänglösa jävla forskning.
Ja.
Jo, det var lite... Nej, men jag tänkte att de kanske körde på den karaktären från boken då. Men i och med att att det är Victor Frankenstein då, så tror jag väl inte att det här kommer bli en origin-grej, utan mer av en helt egen... Ja, lite av The League of Extraordinary Gentlemen då, fast med egna karaktärer för det mesta. Eller ja, till största delen i alla fall.
Ja, jag satt och tänkte på det, hur många här är. Det är ju faktiskt ett par skådespelare som inte har dykt upp än, och karaktärer som man har läst om.
Nej,
precis. Det är ju Dorian Gray som ska dyka upp.
Precis. Det är Brona Croft eller Billy Piper som...
Ja, just det. Det är ju intressant henne efter Doctor Who nu.
Ja, precis. Och det är alltså...
Bruna Croft, är den karaktär eller public domain?
Nej, det verkar vara en
originalskapelse, eller?
Precis, för den här serien. Men vi har ju alltså Mina Harker har vi ju.
Jo, det är också en...
Och det funderade jag också på, för Timothy Dalton, när han får en vision av sin dotter där som dyker upp, så kallar han henne Mina.
Ja, just det.
Och jag tänkte, ja, det är en referens till Dracula, måste det vara.
Ja, det var ju om de vampyrer det handlade om.
Ja, precis.
Även om jag undrar över de där, vilken jävla lustiga rörelser de hade.
Ja, det var också lite
mysko. Men det var ju inte vampyrer. Eller var det vampyrer?
Jag tror det ska vara vampyrer, men de var lite underliga.
De hade lite odd... Gestaltning.
Ja, jag vet inte. Alltså, de är alltså credited som vampyrer här på IMDb då.
Ja.
Men för jag vet inte, den där bossvampyren de hittade kändes ju ganska Nosferatu-designen där.
Jo.
Med den bleka.
Ja, det kändes lite old school, tyckte jag.
Ja. Så jag antar att, vilket alltså, jag hade egentligen hoppats att de kanske skulle lämna det lite därhän nu, det här med vampyrer. Men nej, det gör de ju inte, verkar det som. Men de kanske kör en annan tolkning på det i alla fall, och det kan man ju leva med.
Ferdinand Lyle hette han, Samuel Russell Beals karaktär.
Just det.
Så det gav inte någon direkt clue till hans dialekt.
Nej, det gjorde det ju inte.
Men det är uppenbarligen ska det komma någon karaktär som jag gissar på är släkt med Vanessa Ives, som heter Claire Ives.
Okej.
Okay. Så det kan man ju sitta och se vad det är, för en kvinna, en chancellor.
Ja.
Ska vi se på åldern. Hon är förmodligen äldre än eller samma ålder som... Jag vet inte hur gammal Eva Green är.
Ja, 30. Omkring 30.
Ja, 33, jo. Ja. Den andra är ungefär nästan 10-15 år äldre, men de kan ju spela oftast ännu äldre.
Ja, just det.
Jag vet inte om det är någon morsa eller äldre syster.
Det kan ju vara något sånt.
Ja, för det finns ingen bild på det, tyvärr.
Nej. Nej, men det är ju kul att de använder lite okända skådisar också, även om de har ganska stora namn med här ändå.
Mm. Jag hittar en bild här nu på, jag vet inte riktigt, så jag tror inte att hon har utseende för att spela en morsa eller någonting i alla fall.
Den är så Ives mor då.
Mm. Jag tror inte det. Eller jag vet inte, kanske. Det är svårt att säga, för ibland ligger de typecastar Eva Green lite för ung, för hon ser inte ut att vara 2020 längre.
Stora syster då kanske.
Vet,
eller
någon
slags faster. Ja.
Ja. Det är inte sant. Nej, men vad kan vi mer säga?
Alltså ja, jag har inte så mycket mer så här. Jag kan väl knyta ihop. Om du inte har något, någon tung grej att kasta in så här på slutet.
Nej, alltså så jag vet inte vad avsikten är med den här serien.
Nej.
Det är det som jag blivit sådär i med John Logan. Alltså, blir det en säsong 2 om det går bra för den här? Jag såg att de har redan fått siffror för hur många som såg premiäravsnittet.
Ja.
Och det var 1,44 miljoner.
Åh oh, fan. Ja, snittbetyget på IMDb ligger ju redan på 8,6 för just det här avsnittet.
Och serien har redan en 9,0.
Ja, just det. Så var det.
Så det som sagt, kultföljen tror jag är möjligt. Och det var väl det de var ute efter.
Ja, precis.
Alltså jag tror att det kommer få såna hängivna fans just för det är en väldigt nischad serie. Och jag vet inte, jag tycker det är för tidigt att säga om det här är en serie som kan hålla i längden.
Ja.
Tror... De håller på hur de utvecklar. Ja. Storylinen och karaktärerna. Men som sagt, jag tyckte de var lovande och det och de byggde stämningen bra. Speciellt slutscenen där var
precis.
Spännande hur de använde ljuset bland annat.
Ja, exakt, det är alltså allt med den scenen just var väldigt stämningsfullt och bra. Och alltså överlag tycker jag också att avsnittet är bra. Det är en bra pilot. Men sen är det ju också en pilot.
Jo, ja, den leder utav det syndromet, ja. Att det kanske inte händer speciellt mycket och man känner att det går ibland långsamt och det, men det är för att man försöker etablera karaktärerna så man kommer ihåg vad de heter och
precis, man får inte så mycket mer grepp om den just det
att... och det kommer ju vara så här förmodligen de första par avsnitten.
Ja.
Kommer det vara så här tills förmodligen det kommer en bok.
Precis. Och sen vad den har för framtid. Jag vet inte om det är huvudsakligen brittisk producerad eller amerikansk producerad.
Alltså det står ju att den är gjort. Alltså det är ju både USA och för Sky står ju som Sky Atlantic står ju som medproducenter.
Ja.
Så jag gissar ju att den här är ju amerikansk, för den serien hoppades runt på brittiska kanaler också. Ja,
okay.
Men det var ingen riktigt som nappade, så då blev det ju. Nu ska vi se nu ska vi se, den är väldigt så de filmar ju den i Storbritannien just på grund av att de har skattelättnader numera på för high-end tv-produktionen.
Okej. Okay.
Så de har ju filmat på Irland då. Så
ja, jag vet inte. Och för det är just det, för att om den är brittisk producerad huvudsakligen, så då kan man alltid vara säker på att den kommer att ha ett definitivt slut. Alltså det finns en plan.
Du menar att de är mycket snällare på det sättet.
Ja, alltså det finns en plan att här börjar den och här slutar den. Inte som amerikanska serier att vi börjar här och sen ser vi hur det går.
Och det är ju upp till han John Logan om han faktiskt redan vet hur den ska.
Ja.
Nu ska vi säga att han just det, faktiskt jag läser här att Mendes skulle ha regisserat ett avsnitt.
Jaha, ja, men det kan bli intressant.
Men han kunde inte på grund av att han hade inte tid.
Okej. Okay. Ja, det är lite synd. Det kunde ju varit intressant annars.
Jo, men de fick ju som sagt han du glömmer bort vad det heter, J.A. Bayona.
Ja, precis.
Som inte heller är direkt någon dunge, om man säger så.
Jag gillar Barnhemmet faktiskt, som film.
Ja.
Den är skön. Den är mysig. Så.
Han skrev uppenbarligen avsnittet utan att veta att det skulle bli en serie. Han bara skrev det som ett passionsprojekt.
Oh, fasen.
Ja, så där hade du rätt att det här är någonting som är ett hjärteprojekt för John Logan.
Ja, men det kan jag
också. Det var ett spec-script som var mer som att han kanske skulle få en gjort en serie. Okay. Så han hade aldrig löftet när han började skriva den att det skulle bli det.
Okej, ja, men det är ju intressant då. För om han är tillräckligt bra att kunna hålla i det här och styra det här. Och har en tillräckligt bra historia i sig, då kan det ju bli hur bra som helst.
Jo, men det kan potentiellt bli en långkör. Det är frågan med den cast som har, om de byter ut den eller om.
Ja.
Jag vet inte, det känns ibland som att sådana som Timothy Dalton är inte sådana som kan hänga kvar allt för länge i en serie om den skulle bli långkörad.
Nej, han verkar ju lite sparsam med vad han dyker upp i och inte dyker upp i och sådär. Men jag vet, han är ju också en sån där som är mer, han kör ju mer lokalt. Han är ju mer brittisk. Så,
jo, han dyker ju upp, tycker jag, ändå så ganska ofta i amerikanska.
Ja, amerikansk tv kan jag väl tänka mig. Jag har inte sett honom vad jag kan komma på sådär. Men... Men ja, nej, jag vet inte.
Men ska du runda av?
Ja, Penny Dreadful-piloten. Helt okej, okay. Vi är definitivt nyfikna på var det kommer leda.
Tror jag det. Just det, just Timothy Dalton var ju med i det jävla The Tourist. Åh, oh, herregud.
Det stämmer ju. Ja, Penny Dreadful, episode 1, piloten vid namn Nightwork, som sagt.
Ja, nästa avsnitt är...
Nästa avsnitt... Nästa avsnitt är Seance.
Så, ja... uppenbarligen så är det många som har skrivit om avsnitt 2, för de har redan släppt det på vissa kanaler.
Ja, säger man.
Så, Ja.
Vi får vänta. Själva får vi vänta en liten tag, antar jag.
Jo.
Ja.
Nej, men som sagt.
Ja,
tackar för mig i alla fall.
Ja, tack. Tack ska du ha. Vi ska ta det. Vad dyker du upp med? Har du något på G bara? Lite snabbt.
Jo, jag är ju igång med mitt Star Trek-projekt där med The Original Series.
Ja.
Som ska släppas någon gång här framöver. Nu just nu har jag ganska mycket mycket med studier och annat. Så jag har inte riktigt haft tid till det. Eller energi. Men jag är igång och redigerad och det borde vara klart inom. Har jag tur så blir jag färdig med det imorgon. Men det beror helt och hållet på om jag har energi. Jag var ju ganska slutkörd här med examen och...
Ja, det kommer när det kommer helt enkelt.
Jo.
Ja. Och jag har inget särskilt på gång just nu, men jag har planer. Det kommer.
Vad till är dess... det, Dr. Who? Det kan vi någon som frågar efter.
Det dyker snart upp igen, kan jag lova.
Patrick Frouten.
Precis. Det kommer väldigt snart. Eller väldigt snart, men ganska snart kan vi säga.
Ja, ganska har vi... allt mellan...
Så har jag lite mark. Ja, då har jag lite marginal i alla fall. Ja, till dess har ni också mina bio recensioner och
ja, kommer kolla det på något, kommer det något som jag har gått sinna kanske? det har det nog kanske redan gjort.
Det har det redan gjort med det här. Alltså.
Ja, det känns inte, det var lite fel om mig.
Lite av en miss, men vi har ju X-Men Days of Future Past.
Ja, den kommer jag också klå dig i och se förut. Så. Tack vare alla de här förpremiärerna som de har.
Fan vad bra förpremiär du får alltså.
Ja, men de har förpremiär på alla. De har förpremiär på Edge of Tomorrow också. Egentligen på alla storfilmer har de förpremiärer på.
Här har de inte förpremiär på en enda. Tycker jag, det är några stycken.
Mm. Ja, men det har de hela tiden. Jag vet inte varför att de tillåts det. De är nästan först i världen med några filmer.
Ja, precis.
Jag menar Godzilla, den har inte ens gått upp i USA.
Nej, den har...
Vid den här tidpunkten vi spelar in, det ska det sägas.
Ja, precis. Den 16 maj tror jag den har premiär i USA.
Ja, jag var ju på igår, vilket är måndag. Måndag den 12 var jag så för premiär.
Ah, nice. Jag hade också velat se förpremiär av den.
Men uppenbarligen är det bara halvfullt som mest på bilen.
Ja, det är lite tråkigt men...
Jag tror att folk helt enkelt inte känner till det. De ser det på tv eller någonting. Att ja. Det var premiär och så ser de datumet. Så tänker de aldrig att de kan kolla på hemsidan. Nej, det är nästan det enda stället man kan se på den biografen. Så står det i princip direkt på hemsidan. Står alla förpremiärer.
Ja, precis.
Och de har som sagt näst med få undantag har de förpremiär på de flesta filmer. I alla fall alla stora filmer som de vet att det är folk som ser fram emot.
Okej.
Okay. Så Days of the Future Past har varit förpremiär på onsdag.
Oj.
Det blir alltså nu om 3 dagar. Men när du lyssnar.
Härligt.
Det är ju fredag som jag tror är den officiella premiär i Sverige och i Danmark.
Ja, just det. Det är nog riktigt, ja.
Men så är det ibland. Jag har varit tur på nära biograf som jobbar hårt för förpremiärer.
Ja. Ibland har man SF-bio och får nöja sig med.
Även om SF-bios logga dyker upp under Godzilla. Ja, det gör den.
Ja, det gör den. Men förpremiär har de skit i uppenbarligen. Tack för det. Och... tack alla lyssnare. Vi kommer komma tillbaka om Penny Dreadful. Det blir en podcast i 8 avsnitt. Så nästa vecka återkommer vi.
Ja.
Ha det bra till dess. Tack Tim.
Tackar.
Farväl.